Det är måndagen den 28 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Idag är det precis 36 år sedan statsminister Olof Palme mördades. Ingen svensk, mig själv undertecknad, som upplevde den dagen har kunnat glömma den, och det ouppklarade mordet har funnits med i det svenska samhället ända sedan dess. Ibland under den första tiden som ett dominerande tema, ibland och med åren allt mer som ett vagt bakgrundsbrus. Nyheter, spekulationer och teorier, alla har de varit oräkneliga, många sedan dess, och de fortsätter än idag. För ungefär två år sedan, eller snart två år sedan, upphörde dock den svenska staten med sina ansträngningar att bringa mer klarhet i vad som skedde på Sveavägen. När åklagare Christer Petersson pekade ut en person som med hans ord då inte gick att komma runt som gärningsman och också avslutade utredningen. Det här känner ni säkert till, ni som lyssnar. Med oss idag har vi en person som kanske känner utredningen och det politiska efterspelet bättre än någon annan och som nyligen utkommit med en bok om den, nämligen Hans Gunnar Axberger. Välkommen hit, Hans Gunnar.
Tack så mycket.
Kort bara börja presentera dig och varför du är relevant för utredningen. Du är juris doktor, du är professor i kosträtt och har tidigare varit både PO och JO. Och i slutet på 90-talet så var det du som var huvudsekreteraren för den statliga kommissionen, den kallades granskningskommissionen, som på regeringens uppdrag granskade Palmeutredningen och så kom i sitt slutbetänkande 1999. Och nu har du skrivit en bok som heter Statsministermordet, för att berätta lite om utredningen. Ja, det är väl lite min första fråga. Hur kommer det sig att du har skrivit den här boken just nu? Var det någonting du har planerat länge, eller är det något speciell händelse som har triggat att du satte igång och skrev?
Både och faktiskt. Den utlösande faktorn var när förundersökningen lades ner och jag fick intrycket att många hade glömt en del helt enkelt. Saker och ting hade sjunkit undan i det allmänna medvetandet och då tyckte jag att det fanns ett behov av att rekapitulera helheten när den väl var nedlagd, så att säga. Och det fanns en början och ett slut. Man kunde beskriva just en helhet. Men det fanns väl också en personlig sida att vår utredning som du talade om, som kom 99, den var ju 1000 sidor SOU-prosa. Och inte helt lätt genomtränglig, kan man ju säga. Och jag tycker heller inte att... Jag tycker att det finns mycket i den som aldrig riktigt har nått ut. Och då har jag känt att det där borde någon av oss som var med försöka skriva på ett lite enklare sätt. Och så att det var de två sakerna tillsammans som gjorde att det nu blev en bok.
Just det. Jag säger att granskningskommissionens betänkande då, jag tror det heter SOU 1999-87 om jag minns rätt, finns ute att läsa på nätet, på regeringens hemsida fortfarande. Och jag tycker du är lite blygsam nu, för att det är ingen vanlig SOU. Den innehåller ju väldigt mycket intressant och spännande läsning. Ni utreder ju allting från de stora politiska förvecklingarna till den mystiska mannen som spelade tvärflöjt på Adolf Fredriks kyrkogård på mordkvällen. Så det finns väldigt detaljerad information om mycket. Och också den som har hört, många av oss som kommer efter har ju hört väldigt mycket påståenden om Palmeutredningen, som att ja, vad gjorde Hans Holmér den kvällen och vad hände i polisens ledningscentral? Allt detta reds ju faktiskt ut i... Ni tittade på alla den här typen av spekulationer och frågor och kunde reda ut dem ganska bra i utredningen. Visst var det så?
Jo, det tycker jag och vi andra att vi gjorde. Men jag uppfattade ändå att jag märkte väl redan när vi skrev det, märkte vi väl alla, man ju, när man skriver en statlig utredning, då är man ju bundet ett visst språk, ett visst format och så vidare. Att det är ju inte det perfekta formatet för att nå ut till en bredare krets. Om jag till exempel skulle vill förklara för mina barn som är 20-årsåldern vad som hände då på 80-talet, då kan jag inte sätta den där i händerna på dem, för de kommer att tycka att det är nog bra pappa, men det var lite svårläst.
Ja, okej. Vi ska gå in på din bok nu, Statsministermordet, utgiven från Nordstedts förlag, där du då säger att du försöker redogöra för utredningen och varför det gick som det gick. Och då ger ju sig en fråga ganska sig själv. Kan man kort sammanfatta, vad var det som gjorde att utredningen under 36 år inte nådde fram till en sanning i form av en allmänt accepterad gärningsman eller en fällande dom. Alltså vi har ju fått ett slut från utredningen, men det är ju få som verkar säkert tillfredsställa med det. Varför gick det inte bättre helt enkelt? Får du att sammanfatta någorlunda kort?
Ja, egentligen inte, men om jag försöker så grundförutsättningen är att mördaren lämnade få spår. Och att i den meningen var det ett svårt utredningsläge och inte självklart att man skulle lyckas. Så det är ju viktigt att ha med sig från början. Men det andra, den mer övergripande förklaringen är ju att, och det tycker jag boken som helhet, utredningen som helhet visar, det är att det svenska rättsväsendet och kanske särskilt polis och åklagare helt skulle jag vilja säga saknade beredskap för en händelse av det här slaget. Både inledningsvis på mordnatten men också framöver under den fortsatta tiden. Man lyckades egentligen aldrig sätta upp, ja det skulle vara överbrottsorganisationen, men annars lyckades man aldrig sätta upp en fungerande utredningsorganisation som var anpassad till en händelse av det här slaget.
Inte det anmärkningsvärt med tanke på att Sverige under 1900-talet dels var ett beredskapssamhälle som var redo för krig och så vidare och dels hade haft några ganska uppmärksammade dåd. Jag tänker exempelvis på västtyska ambassaden, mordet på den jugoslaviska ambassadören. Alltså inte så stora i omfång, men det är ändå, terror hade ju tidigare drabbat Sverige och vi var ett land som förberedde oss för det värsta i form av bergrum och mobiliseringsplaner. Men här verkar det inte ha funnits någon beredskap. Är inte det tänkvärt, tänker du?
Jo, det är utomordentligt tänkvärt och det är också ett skäl till att jag har skrivit boken och tycker att det känns meningsfullt att påminna om det här. Det är utomordentligt tänkvärt. Det är tänkvärt än idag.
Mm. För det är ju lite, nu ska jag säga liksom hur du uppfattar din bok, du får rätta mig om du tycker jag är fel, men det finns ju en vanlig idé om man exempelvis lyssnar på Leif G.W. Persson eller någon sån där, så säger man att hade bara de vanliga snutarna fått sköta det här så hade man löst mordet om inte den där Hasse Holmér hade stövlat in och börjat toka sig. Men om jag uppfattar det rätt så är det inte så säkert att någon utredning hade kunnat lösa det här mordet. Just för att dels bröt ju polisen samman redan på natten och lyckades inte dra igång någon ordentlig utredning. Och dels fanns det helt enkelt inte kompetens och beredskap hos Stockholmspolisen eller någon annan att klara upp sådana här brott. Förstår jag det rätt då?
Ja, du förstår mig rätt då. Det har väl blivit lite grann utan det var en bild som satt sig att det var Holmérs fel. Och hade det bara varit någon annan så hade det inte gått på det här sättet. Och det är ju ingen... Det är absolut ingen riktig beskrivning. Det är heller inte rätt att säga att de så att säga, vanliga poliserna, man uttrycker det så, inte fick jobba. För det fick de. Det förekom utredning inom alla de olika delar av polisen. Alltså Stockholms polisens kriminalrotlar, våldsspaning var igång och rikskriminalen var igång, säkerhetspolisen var igång. Men det var inte samordnat utan det var fragmenterat. Holmér försökte med sin ledningsgrupp synkronisera detta men det lyckades han inte med. Men han i sina inledande åtgärder så ville han väl. Jag tycker i princip också att han gjorde rätt. Försöket var riktigt.
Mm. En sak som har diskuterats efteråt det var ju det här med att det fanns en politisk representant från justitiedepartementet redan från början med i ledningsgruppen. Du skriver att det inte var feltänkt. Det kanske inte var så konstigt att man hade den sambandslänken redan från början. Eller hur har du tänkt kring det?
Nej, jag tycker inte att man kan säga att det var feltänkt. Vid en händelse av det här slaget, stora händelser, det är sånt inträffar ju då även i våra dagar. Så blir ju regeringen operativt verksam. Det är ju oundvikligt. Regeringen styr riket som det heter i grundlagen. Och den kan inte sitta passiv utan på något sätt så måste man följa ett sånt här utredningsarbete. Huruvida den här ordningen var lyckad med en observatör och så, det kan man ifrågasätta. Men jag tror nog att själva ordningen egentligen var ganska lyckad. Bekymret var att regeringen sen... Alltså man hamnade både för nära utredningen och för långt ifrån den. Man visste, man fick reda på allting som hände, men man var rädd för att lägga sig i. Man var faktiskt rädd för att lägga sig i. Man var rädd för att lägga sig i det operativa arbetet. Det enda man lade sig i var att Holmér skulle få bestämma.
Mm. Vi ska återkomma till regeringens roll, för den har ju varit omdiskuterad. Jag tänkte bara, just om Holmér, du skriver ungefär någonstans att du önskar att du hade kunnat vara vänligare mot honom eller något liknande, men tyvärr kan du inte det för att ja, han misslyckades helt enkelt. Enligt din bedömning, vad var Holmers stora misstag i sin gärning?
Hans misstag var alltså, i polisiär mening var ju Hans Holmer inte ens polis. Och hans misstag var att sätta sig i en operativ spaningsledarroll som, samtidigt som han var chef för Stockholmspolisen. Där, det var en total felbedömning. På sätt och vis obegriplig kan man säga. Men det var Holmers grundläggande misstag. Sen det som hände några månader in i utredningen när han vände sig mot PKK-spåret, det ser jag mer som ett uttryck för att han successivt tappade greppet helt enkelt. Och det är ju inte ett misstag, utan det är mer någonting att han klarade inte av sin uppgift.
Mm. Det föranledde oss att gå in på en annan fråga. Ett genomgående tema i din bok, du har redan nämnt det, det är ju då det att du beskriver det svenska åklagarväsendet, vilket är väldigt intressant kan jag säga för oss som inte är jurister och inte känner till det, men också dess relation till polisen då, hur det har åklagarväsendet, ja, som jag fattar det, en gång var det liksom en del av polisen, nu har det blivit lite mer självständigt, men det är fortfarande en oklar relation som verkar göras upp närmast i stunden från fall till fall. Kan du berätta lite, varför är det svenska åklagarväsendet och dess relation till polisen relevant för att förstå Palmeutredningen, tycker du?
Alltså, åklagarfunktionen idag är ju, det är ju egentligen en ganska smal kompetens. Det är att vara bryggan mellan polisarbetet som alltid måste vara tämligen vardagligt och ganska händelsestyrt. Och domstolen, som där ju saker och ting är formellt styrda utav lag och procedurer och så. Åklagarens uppgift är att vara bryggan mellan de här två, att översätta kan man säga polisutredningen till ett rättsligt språk. Och ursprungligen så skedde det där, som du säger, det fanns alltså inte ens åklagare, utan det var poliser som skötte det där. Polisen gick till domstolen med papperna och så togs det över på det sättet. Allt efter under tidernas gång så har det utvecklats då en mer tydlig åklagarfunktion. Men den utvecklingen har i Sverige aldrig avslutats på något klart sätt, utan i praktiken så har åklagarfunktionen aldrig riktigt frigjort sig från polisen. Utan de lever i någon slags symbios med ganska oklara ansvar, inte bara ganska oklara ansvarsförhållanden sinsemellan. Det var ett lite krångligt svar kanske, men var det någorlunda vad du syftade på?
Ja, varför blev det relevant just i Palmeutredningen? Varför är det viktigt att komma ihåg när vi... Ja,
det som blev relevant i Palmeutredningen är att Holmer ville, och även andra i hans ledningsgrupp, de ville sköta den här utredningen helt och hållet själva. Men det går inte riktigt, därför att förr eller senare kommer man alltid till en punkt där man är beroende av åklagarbeslut. Och när det gäller tvångsmedel till exempel. Och förstås när det ska åtalas. Och det, när man nådde de punkterna, vilket man delvis gjorde ganska tidigt i utredningen.
Det var i samband med den så kallade 33-åringen.
Exakt. Då hade man att göra med en traditionell formell åklagare som inte la sig i polisarbetet, men var väldigt bestämd över vad han skulle göra. Och då sa han helt enkelt nej. Att det där köper jag inte, jag går inte till domstol med det här. Och då blev de skogstokiga kan man kanske säga hos polisen över detta. Hans Holmer gick till regeringen och regeringen ställde sig helt och hållet på Hans Holmers sida. K.G. Svensson blev överkörd. Den typen av saker upprepades ett antal gånger. Och det är det som vi som allmänhet upplever som så att säga bråk i utredningen. Men det var ett bråk som hade sin grund i hur funktionerna mellan de här två delarna av rättsväsendet är fördelade.
Och till slut ledde ju den här motsättningen helt enkelt till att utredningsarbetet kunde inte fortsätta som det hade gjort hittills. Organisationen bröt samman i samband med att Hans Holmer ville då, ja, vad ska man säga, slutföra sitt PKK-spår med ganska spektakulära tillslag. Vad var det som hände då och varför fick Holmer avgå?
Det var ju inte bara Hans Holmer, han hade ju med sig hela sin ledningsgrupp och polisen i övrigt på denna väldigt stora operation som ju var någonting som låg helt utanför vad rättegångsbalken medger. Han ville ju göra ett stort tillslag mot PKK och ärligt talat en del andra personer som fanns runt omkring dem. Han hoppades på att på det sättet så skulle man störa de här människorna så pass mycket så att de skulle börja tjalla på varandra och så vidare. Och det tyckte ju åklagarna som har att bevaka rättssäkerhet och rättegångsbalk och så, att det var ju någonting som de aldrig hade föreställt sig att det överhuvudtaget skulle kunna förekomma. Men detta lyckades Hansson mer med hjälp av regeringen genomdriva åtminstone delvis. Det blev inte lika stor som han hade tänkt sig. Men när det sen, när man sen kom till den punkten då, då de här personerna var inne på stationen och man hade gjort sina beslag och så, då hade han ingen kontroll över detta, utan då sa åklagarna helt enkelt att de släppte de här personerna bara efter några timmar och hävde beslagen, och därmed var sammanbrottet ett faktum.
Mm. Men fram till dess så hade ju, du har nämnt tidigare, i samband med konflikten med åklagare så hade ju då Hans och Mer fått stöd från den regering, alltså du menar då var, att det var naturligt att regeringen var operativ, men hur kommer det sig att regeringen satte hela tiden backade upp Holmér i varje konflikt? Vet vi det?
Nej, det är ja och nej, men det är ju till exempel i Ingvar Carlssons memoarer väldigt tydligt att han hade väldigt stor tillit till Hans Holmér. Det skriver han även långt efter händelsen, att han kände lättnad när Hans Holmér, när han förstod att Hans Holmér skulle ta tag i den här utredningen. Och det fanns politiska band mellan Hans Holmér och statsråden som gjorde att man kände förtroende för honom helt enkelt. Inte skulle jag säga av någon slags partipolitiska skäl, utan han var lite grann av regeringens man i polisväsendet. I övrigt så hade man historiskt haft lite skakigt förhållande till polisväsendet och den tidigare chefen Carl Persson och så. Så att det var någon slags lojalitet som fanns där. Det tycker jag att man kan påstå att det var det som låg i botten. Skälet till att man så att säga inte gick vidare och sa att ja, Hans Holmér är en bra man, honom kan vi lita på, men måste vi inte titta lite på vad han gör i alla fall och se att det verkligen fungerar. Skälet till att man inte gjorde det, vilket ju hade varit naturligt, det finns det inget bra svar på, tycker jag.
Det finns ju en, när man beskriver det här så har det ibland dykt upp, i alla fall som jag uppfattar, en något mer konspirativ bild, och det är ju, om jag ska använda väldigt enkla ord, regeringen ville inte att utredningen på mordet på Olof Palme skulle gå hur som helst. Man ville ha någon man litade på så att man inte skulle luska i fel saker. Man skulle inte ge sig på Olofs privatliv, inte partiets interna affärer, inte relation till främmande makt. Och helt enkelt då fick Hans Holmér ta över utredningen med politiskt stöd, helt enkelt för att se till att en viss mörkläggning skulle ske. Vad ger du för den bilden?
Ja, jag kan ju inte motbevisa den eftersom regeringen agerade som man gjorde, alltså var aktiv i vissa delar och passiv i andra delar, och en del saker framstår som svårförklarligt, så är ju fältet fritt att spekulera kring annat. Men jag, med de inblickar som jag har fått och det jag tycker går att läsa sig till i olika källor, så tycker inte jag att det finns något stöd för det. Jag tycker att det finns mer naturliga och näraliggande förklaringar till att regeringen och Hans Holmér, spaningsledningen, fick den relation de fick. Så att jag vill inte avfärda detta. Det finns en del saker som vi inte vet helt enkelt, det har han sagt. Och då tycker jag att man ska vara lite försiktig med att säga att det kan inte ha varit några konstigheter. Det kan det kanske ha varit, men jag har inte sett några tecken på det.
Nej. Vi ska gå vidare till lite senare skede i utredningen, det som då kallas Ebbe Carlsson-affären och som alla efterkommande tycker är en mycket säregen och märklig historia. Ja, vi kan väl börja med, om du kort för dina barn skulle förklara Ebbe Carlsson-affären, vad skulle du säga till dem?
Det skulle jag inte kunna, de skulle inte tro på det. Om man ska beskriva händelseförloppet, så var det så, efter det här sammanbrottet som vi talade om, så Hans Holmér var ju fortfarande fast befäst i PKK-spåret och hade kvar sina kontakter inom polisen, och han och Ebbe Carlsson hade en historia av problemlösning där de hade gripit in i rättsaffärer. Och Det här var en grogrund för att de skulle kunna fortsätta och de hade goda politiska kontakter. Och med hjälp av dem så lyckades de få upp PKK-spåret lite grann på banan igen, kan man säga. Och då, det blev ju en tämligen privat utredning som hade politiskt stöd, där ett antal mycket osannolika saker inträffade. Och om jag skulle säga något till mina barn, så skulle jag säga att detta är ett exempel på när att verkligheten kan överträffa fantasin.
Mm. Säga för er som lyssnar, det var ju då helt enkelt en tanken var att starta en privat utredning. Man kom kanske inte så långt i den, men det gjorde stora förberedelser. Bland annat smugglade man in buggningsutrustning till Sverige för att avlyssna inte bara misstänkta PKK:ar, utan det ryktades också att man skulle avlyssna personer inom svensk politik, förvaltning, som bedömdes som opolitliga. Jag vet inte om det har bekräftats någon gång, men det är i alla fall som det diskuterades då. Innan vi går vidare med Karlsson-affären, så måste jag fråga, har du någon uppfattning om varför Hans Holmér blev så övertygad om PKK-spåret, att det var där lösningen fanns?
Jag tror att överhuvudtaget så är Hans Holmér en intressant person psykologiskt, inte bara som han själv, utan även den verkan han har på omgivningen. Och skälet till att han hamnade i PKK är ju inte riktigt sakligt, utan först utreds PKK-spåret traditionellt, kan man säga. Det görs mycket tidigt, redan om de första veckorna. Framförallt Säkerhetspolisen och Rikskriminalen sysslar med det. Och sen lägger man det åt sidan, för man hittar inget stöd för att mordet har sin grund där. Och sen får Hans Holmér vid den tid då han, som jag tycker lite grann har börjat tappa verklighetskontakten, börjat slå honom att det här kommer jag kanske aldrig att klara. Då får han ett tips, ett mycket svagt tips faktiskt, från en person som har suttit intagen på en anstalt, om en vapenleverans. Och av denna...
Det var väl en ganska opolitlig figur, den där Seppo, som jag minns.
Ja, det bedömde ju Hans Holmér själv honom som opolitlig. Jag ska inte upprepa den karakteristiken, för det blir inte korrekt mot inblandade nationaliteter. Men han, det var absolut en opolitlig person. Men Hans Holmér, som jag ser det, övervärderade det tipset väldigt mycket. Och av denna fjäder blev det ju en hel hönsgård så småningom.
Mm. Det finns ju då, vad som har kommit fram kanske väldigt mycket i efterhand, att det fanns andra tecken på att PKK skulle vara inblandade. Då tänker jag exempelvis på det som var extremt hemligt känsligt för den här tiden, den så kallade diplomatbuggningen då, Källa Erik, där man då hade lyssnat på, helt enkelt tjuvlyssnat hemma och buggat en sovjetisk diplomat som då hade kontakter med så kallade illegalister. Bland dessa ingick då en del grupper i Sverige som där PKK återfanns, som inte jag förstått. Kan det inte ha varit helt enkelt så att de här uppgifterna spred sig i ganska vida kretsar och övertygade folk, men man kunde inte berätta om det, för det var ju extremt olagliga och hemliga bevis, så att man så att säga tyckte att man hade mer på fötterna, men man kunde inte säga det, så man var tvungen att skaffa bevis på annat håll. Är det en teori då som du har föresvävat dig någon gång?
Alltså, diplomatbuggningen finns ju med som en av många omständigheter, kringomständigheter. PKK-spåret består ju egentligen bara av kringomständigheter som aldrig är i närheten av att leda till Sveavägen och mordplatsen. Och det här, jag vet inte mer än sånt som offentligt, ja, något kanske kring, om just diplomatbuggningen, men jag vet inte om den var drivande. Det är nog en hel del rykten, saker och ting som det talades om i poliskretsar och kanske också i politiska kretsar, som hade betydelse för att man så att säga kom att tro på PKK-spåret. Men det är ingenting som jag tycker når upp till den konklusionen att det är värt att dra in i mordutredningen.
Nej, jag tänkte att just sådana uppgifter skulle ju kunna få fötter så att säga, och man börjar viska om dem, och därmed så har man fått en bekräftelse. Men jag ska inte be dig spekulera vidare kring detta. Det är väl...
Nej, men jag vill i så fall bara säga att är man i det minsta ansvarig ställning, till exempel som politiker och statsråd, då kan man inte gå... Man ska naturligtvis ta hänsyn till sådana uppgifter, men det man bör göra, det är ju att se till att få dem bekräftade eller avfärdade. Man kan inte gå omkring och tro saker i sådana här sammanhang. Det är det för allvarligt.
Ja, exakt. Vad som sker under Ebbe Carlsson-affären, i alla fall som en utomstående förstår, det är ju att det uppstår en så att säga informell parallell styrning, skulle jag närmast vilja säga, av vissa centrala myndigheter som gör att de agerar på ett sätt som är helt annorlunda liksom vad som är formellt bestämt. Alltså, vi har rikspolischefen, även Säpo-chefen och justitieministern dras in, där man helt enkelt skapar en parallell struktur som vill utreda Palmemordet på ett sätt som, ja, som inte har att göra med liksom vad den vanliga polisen och vad den vanliga utredningen gör. Är det en korrekt beskrivning, skulle du säga, att det är ungefär det så man kan förklara för eftervärlden?
Ja, det är en korrekt beskrivning. Meningarna skulle väl kanske gå isär när det gäller hur väl organiserad den här strukturen var. Carl Lidbom, som var en av de för detta statsråd och då Paris ambassadör, som var en av de som var inblandade i det här, han tyckte att allt sammans var överdrivet och att det var, som han uttryckte det med sitt språkbruk, en skitsak. Så att man får vara lite försiktig med vad man säger, hur pass mycket av en struktur det här var. Jag tycker att det var en struktur i vardande. Hade det här i tullen i Helsingborg inte hänt, så hade det här mycket väl kunnat utvecklas till någonting rätt så elakartat.
Och hur kunde det bli så? Hur kunde ett välordnat land som Sverige helt plötsligt herbergera den här typen av informella strukturer? Det är inte riktigt så vi är vana att se på vårt land, tänker jag.
Det kunde uppstå därför att vi är inte ett riktigt så välordnat land som vi tror.
Kan du utveckla det?
Nej, jag tycker att hela boken och framförallt utredningen som sådan är ju en illustration till det. Att saker och ting som vi har utgått ifrån att de ska fungera, land ska med lag byggas och så vidare, här har de inte fungerat på det sättet. Och den enda slutsats man kan dra är den jag just sa, att vi är i vart fall inte i de här delarna, var inte ett så välfungerande land som vi förutsatt. Det är lite farligt att gå omkring och ha uppfattningen att saker och ting absolut fungerar på ett visst sätt utan att förvissa sig om att de faktiskt gör det.
Det är kanske svårt för er som lyssnar och hänger med, för Ebbe Carlsson-affären skedde ju för länge sedan och är komplicerad. Vad som skedde kort, eller hur det kom så att det avslöjades, det var ju att Ebbe Carlsson, som jag har förstått det, inte var så hemlig som han ibland ville ge sken av, utan ganska lösmynt, utan berättade för Per Wendel, som var journalist på Expressen, en del saker som fick Pelle Wendel att helt enkelt börja forska kring detta. Och det skarpa som avslöjades, det var då att Anna-Greta Leijon hade skrivit det som efterhand har kallats ett rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson. Där hon helt enkelt i egenskap av justitieminister skrev så här, att den här privatpersonen är en bra karl, jag litar på honom. Och det skulle han använda i kontakt med utländska myndigheter. Samtidigt som detta avslöjades i Expressen, samma dag faktiskt, så åker en av Ebbes anställda, får man väl säga, eller kumpaner, fast i tullen i Helsingborg med olaglig buggningsutrustning. Och därmed är allt detta igång. Det här sker samtidigt. Är det en slump att det sker samtidigt? Har du funderat på detta?
Du menar att Expressen...
Att man avslöjade detta samtidigt som tullen?
Att han åkte fast i tullen. Ja, enligt min mening, men det kan man naturligtvis ha, det är ju så pass osannolikt, så det är klart att det finns utrymme för spekulation där, men jag tycker inte att fakta pekar i någon annan riktning än att det är en tillfällighet. En för rättsstaten gynnsam tillfällighet, kan man säga, att det här faktiskt händer, att det händer samtidigt. Det har ju spekulerats i att tullen skulle ha varit förvarnad och så vidare, men det är... Jag tycker att om man tittar på materialet som finns, det är rätt digert, så det borde i så fall, då borde det ha gått till på ett annat sätt.
Min beskrivning av hur avslöjandet, var det korrekt, tycker du?
Eller? Ja, jag är tacksam för det. Jag är inte mäktig att göra det lika kort och koncist som du gjorde, så det tycker jag var bra.
Och därmed rullar då den så kallade Ebbe Carlsson-affären igång. Och här tar du upp en intressant aspekt som jag har läst en hel del om det, men jag kände inte riktigt till. Justitiekanslerns roll blir ganska viktig under Ebbe Carlsson-affären. För att han gör ju en utredning först som pekar åt ena hållet, och sen så gör han andra utredningar som pekar lite åt andra hållet. Kan du berätta lite om JKs roll under den där Ebbe Carlsson-sommaren, och varför blev den viktig?
Ja, alltså, eftersom jag har hållit på med så mycket med det här, så trastar jag ju lätt in med detaljer. Jag märker ju det när jag ska försöka förklara saker och ting. Och det här är ju ett ganska krångligt skede. Men justitiekanslern är ju en hög ämbetsman som vid den här tiden ändå har det förändrats lite grann. Vid den här tiden fortfarande väldigt mycket var regeringens advokat. Och han grep då in, han heter Hans Stark, han grep in i det här. Han såg ju att det här var inte bra för regeringen och för tilltron till statsmakten och så. Att man dels hade den här artikeln i Expressen och dels hade det här debaklet i Helsingborgstullen. Så att han grep in med och försökte göra en utredning där han så att säga skulle, som jag uppfattade och försöker beskriva i boken, lägga saker och ting till rätta inför den politiska granskning som då redan var på gång och som ledde till de här KU-förhören under sommaren 88. Det gjorde han aktivistiskt kan man säga, skickligt från sina utgångspunkter, men det gick för fort. Och ja, det finns en del intressanta saker kring det där, men det är för detaljerat för att ta här, men det finns i boken. Och sen när allt detta ändå har avlöpt hyggligt i konstitutionsutskottet för regeringen och statsmaktens del, så vänder han 180 grader. Först har han sagt att rikspolisen har inte gjort någonting fel, och sen när det här är klart i politiskt, då säger han att jo då, allt som rikspolischefen gjorde var fel, och så får rikspolischefen avgå. Det är en rätt spektakulär så att säga, en rätt spektakulär mellanakt i den här mordutredningen som säger en del om det politiska livet och som säger en del om hur rättsstaten Sverige fungerade vid den här tidpunkten.
Ja, och vad jag skulle säga sagt, jag har läst mycket litteratur om de här händelserna, och just JKs roll har, vad jag vet, inte lyfts fram så tydligt som görs i din bok. Och det beror väl på liksom att du själv är jurist och känner till hur de här institutionerna är tänkta att fungera. Vi ska lämna Ebbe Carlsson-affären. Jag vet inte om ni som lyssnar blir så mycket klokare. Jag kan rekommendera att det finns en del att läsa. Journalisten Gunnar Wall har skrivit en lång bok om detta som heter Mörkläggning. I den boken ska vi säga, där driver han en tes. Så det ska man ta hänsyn till när man läser. Men han har i alla fall följt både Ebbe Carlsson-affären och de efterföljande rättsprocesserna. För det blev ju sådana ända fram till 1992 faktiskt, angående både buggning och smuggling. Det kan man läsa där. Vill man läsa om Ebbe Carlsson så rekommenderar jag journalisten Anders Isakssons bok. Och det finns också en dokumentär om Ebbe Carlsson som heter Ebbe the Movie som man kan titta på. Det är möjligt att den ligger ute på SVT Uppdarkiv fortfarande, annars kan man kanske få tag på den på annat sätt. Allting väldigt intressant i nutidshistoria, eller samtidshistoria, så att det rekommenderar jag. Vi ska gå vidare till nästa kapitel i utredningen, och då handlar det ju då om Christer Pettersson. För vad som händer då ungefär samtidigt med Ebbe Carlsson-affären, det är ju att ett regeringsbeslut äntligen liksom blir verklighet, och det är att utredningen flyttas från Stockholmspolisen till Rikskriminalpolisen, till en avdelning som ligger bredvid det som kallas Riksmordskommissionen. Nya kvastar får in och sopa, och de hittar ganska snart en misstänkt person, och det är ju då Christer Pettersson. Och då ska vi gå direkt in på vad som hände i december 1988 när Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson som den person som mördat hennes make, vilket då blev helt avgörande för den vidare hanteringen. I boken, det här har ju kritiserats väldigt mycket i efterhand, när jag läser dig i boken så tolkar jag dig som att vad åklagarna gjorde den gången och värdet av det utpekandet, det var kanske inte så tokigt givet omständigheterna ändå. Förstår jag det rätt då?
Ja, du förstår mig rätt på det sättet att i granskningskommissionen så förde vi ju många och långa samtal med de åklagare som var inblandade i det där, och de var varken några duvungar eller inkompetenta på något sätt, tvärtom, och de beskrev ju den här situationen, förutsättningarna inför det här konfrontationsförhöret på det sättet att det hade inte funnits någon annan möjlighet att genomföra det än på det här sättet. Sen kan man ha synpunkter på hur konfrontationsgruppen såg ut och så, men just själva förhöret, där var, menade de att de drev detta så långt de kunde. Hade de försökt ställa mera krav på målsäganden Lisbeth Palme så skulle hon helt enkelt inte ha medverkat, och det hade varit sämre. Så att deras bild var att de gjorde det bästa tänkbara av situationen. Sen vet jag inte riktigt det som efterspelet och protokollföringen och så, den lämnade ju mycket övrigt att önska. Så visst fanns det brister, absolut, en hel del brister. Och det fanns olyckliga omständigheter som hennes förkunskaper och så. Men det är svårt att lasta de inblandade åklagaren, tror jag. Min bild är att de gjorde så gott de kunde vid själva konfrontationen.
I vilken mån tycker du man kan lasta Lisbeth Palme för hennes agerande?
Lisbeth Palme var ju den person som allra mest, överlägset mest, på ett sätt som ju inte knappt går att föreställa sig, drabbades av den här händelsen, och att på något sätt bara komma i närheten av tanken för att hon ska lastas för hur det gick i utredningen. Det tycker jag är moraliskt betänkligt, för att uttrycka det försiktigt. Dessutom är det så att om man ser till helheten hur hon agerade, så är det för första begripligt att hon slog vakt om sin döde makes och familjens integritet i det här läget. Hade hon inte gjort det, hade det kunnat sluta ganska obehagligt. Och sen är det också så att när saker och ting väl kom till krita, nämligen i rättegångarna, då ställde hon upp i långa och, som det måste ha varit för henne, mycket, mycket påfrestande förhör, och gav klara och rediga svar och utsattes för korsförhör och blev konfronterad med Christer Pettersson. Så att det var ett långt svar. Jag kunde bara säga nej.
Mm. Nej, anledningen till att jag frågar, det är inte att jag är ute efter Lisbeth Palme, utan för att det är en vanlig åsikt som har dykt upp, att hon var besvärlig, hon ställde orimliga krav, hon betedde sig på ett sätt. Ja, det har ju varit, man har både gått på hennes person och hennes agerande och sådär, men ja, den korta tolkningen av vad du säger är att det är inte en rättvis bild av henne och hennes agerande.
Nej, det är verkligen inte en rättvis bild av henne. Och man ska, det kan man ju kanske lägga till svaret på din allra första fråga, varför var det här svårt? Ja, det var bara en person som såg mördaren, och det var målsäganden Lisbeth Palme. Och det var givet redan i utgångsläget, skulle jag säga, att när statsministern mördas så kommer det att ställa utredningsorganisationen inför unika svårigheter när det gäller just målsäganden. Därför att det är så självklart att de uppgifter som en person med den offentliga ställningen lämnar blir känsliga, och man kommer att försöka komma åt dem på olika sätt. Man kommer antagligen också försöka missbruka dem politiskt, och det skapar en mycket speciell situation som inte föreligger i en vanlig mordutredning.
Tycker du att Lisbeth Palme hade skäl att så att säga misstro polisen, givet hur hon hade behandlats under utredningens första tid?
Nej, det tycker jag väl inte, utan där kommer man återigen in på det här med beredskapen, hur svenska polisorganisationen såg ut för den här tiden. Det är klart att det är inte underligt om hon, när hon var på sjukhuset med den situation som man som sagt nästan inte kan föreställa sig hur det måste ha varit, att då möter hon i en korridor konstaplar som börjar ställa frågor kring vad som har hänt. Det är klart att för konstapeln är det inget konstigt, därför att det är så det går till. Men för henne kan det naturligtvis framstå som märkligt att hon ska stå i en korridor och svara på frågor från någon hon inte vet vem det är, och lämna information som hon inte vet vart den har tagit vägen. Det är en svår situation för bägge parter. Utrymmet för att vara pedagogisk och sätta igång och förklara något är ju obefintligt. Och då, där har man en grogrund för misstro, kanske från bägge parters sida. Och det var något man sen var tvungen att leva med, och man försökte hantera det. Och där kan man väl säga att Holmers inledande insatser i vart fall var vällovliga.
En sak jag glömde att fråga tidigare, men som jag tycker är intressant, som du beskriver i boken. Det källmaterial vi har då om själva händelsen består ju oftast av uppgifter från vittnen, de som helt enkelt såg detta. Detta källmaterial, det kan ju se lite olika ut. Ibland är det väldigt korta anteckningar, ibland är det förhör som görs helt enkelt utskrivet ordagrant i dialogform. Ibland har också samma vittnen hörts i rättegång under ed. Finns det någonting att säga om det? Nu ligger ju alla förhör upp på nätet, vem som helst kan gå in och titta. Vad tycker du man ska tänka på när man tar sig an det här källmaterialet, och hur bedömer du det så att säga i efterhand? Vad får man helt enkelt ut av de olika typerna av material som finns?
Man ska tänka på att det är ett förrädiskt källmaterial som man måste vara mycket källkritisk när man tittar på det. Det som du säger, det har olika karaktärer. Ibland är det anteckningar som någon har gjort utifrån vad polismannen tycker sig ha uppfattat av ett samtal. Det är den enklaste formen och rimligen minst tillförlitliga. I andra änden finns det långa dialogförhör som är utskrivna där man kan läsa både frågor och svar och bilda sig en tydligare uppfattning. Det senare går ju att är ju ett mer tillförlitligt källmaterial. Det förstnämnda är måste man helt enkelt vara väldigt vaksam kring. Jag tycker att när man en del av de som formerar som skapar sig teorier kring det här, de plockar russin ur kakan, eller man ska uttrycka, de plockar lite här och lite där och sammanställer det, och materialet är så stort så att det finns väldigt många olika bilder som går att teckna beroende på hur man väljer i det här materialet. Som jurist så säger man sig så får man ju lära sig att inte fästa just någon tilltro alls till det här, utan det är preliminära uppgifter, och det är först när man kommer in i rättssalen och kan kvalitetssäkra uppgifterna som man kan så att säga slå fast någonting. Och därför så är ju det mest tillförlitliga från min synpunkt och i min värld, juristvärld, det är ju det som har de förhör som finns i domstolen. Sen är det en sak till som jag tycker man ska tänka på, att journalistiskt har man ju inte sällan gått vidare till de här vittnena och intervjuat dem. Och intervjun så att säga källforskning, det är en helt annan typ av informationshämtning än polisförhör. De sker under helt olika förutsättningar av helt olika professioner som har olika målsättningar med det de gör. Så man kan inte först läsa ett förhör och sen ringa upp den här personen och säga att det står att du har sagt så här, kan det ha varit så här istället? Och då säger folk oftast, ja, jo, det kan det ha varit om du säger det så.
Just det. Det skulle sägas också när du nämnde det här med att förhör i domstol. Nu skedde ju de förhören drygt tre år efter händelsen. Och då hade ju de här människorna levt med, dels har befunnit sin historisk situation och dels har fått läsa om det de själva upplevt i media i tre års tid. Det måste väl också ha påverkat när man kommer så långt fram som till rättegång.
Ja, det är jättebra att du påpekar det. Jag vill inte alls ge intryck av att det som sägs i en domstol och vittnesförhör är så att säga sanningen. Jag vill egentligen bara säga att det är typiskt sett mer tillförlitligt. Men det finns ju sånt som kan tala för att det är mindre tillförlitligt. Att det har gått lång tid, att en person kanske till och med har varit väldigt mycket ute i massmedia och pratat om det här. Och då har berättelsen sannolikt förändrats över tid och man kan ha blivit påverkad på olika sätt. Så jag vill inte säga det. Jag vill inte säga att i domstol finns bara sanningar. Så är det inte. Men det ger ändå bättre förutsättningar, typiskt sett skulle jag säga, att när du både åklagare, försvarare, domstol får ställa frågor, då kommer man, skulle jag säga, ändå oftast närmare vad vittnet har upplevt.
Vi ska gå vidare, för vi har några punkter kvar att avhandla. Vi ska gå in på då, när du kom in i utredningen så att säga formellt som Migrationskommissionen. När du sitter tillbaks på ert arbete då i slutet på 90-talet eller andra halvan av 90-talet och er rapport, som du minns eller som du har sammanfattat efterhand, vad tycker du är det viktigaste som granskningskommissionen, just er granskade del, vad var det viktigaste ni kom fram till den gången?
Vi såg så småningom vår uppgift som det viktigaste i vår uppgift som att så att säga öppna dörren till utredningen och att man skulle kunna sprida ett visst ljus över vad som faktiskt hade gjort. Det var ju fortfarande en förundersökning, det var möjligheten att få ut material därifrån var väldigt liten och polisen bevakade sekretessen strängt, vilket de borde göra. Vi såg som vår uppgift att skriva något slags vitbok helt enkelt som skulle redovisa så mycket som möjligt av utredningen och därmed ge, vi var ett slags medborgarkommission, därmed ge medborgarna möjlighet att själva ta ställning. Det tycker jag, det var den viktigaste uppgiften. Vad vi som, de fem som satt där, vad vi kom fram till, det var väl av ett visst intresse. Det stora värdet tyckte jag var att nu hade vi fått chansen att se den här utredningen, att ställa frågor till de inblandade. Det var vår uppgift att förmedla detta vidare. Och så ser jag väl lite grann ärligt talat även på den bok jag har skrivit.
Ja, jag kanske minns det fel, men var det inte så att ni gav vissa rekommendationer inför det framtida arbetet också?
Jo, naturligtvis. Det var ju en uttrycklig uppgift som vi hade. Och vi hade ju en uppgift att ta ställning till om olika saker var tillräckligt utredda och så. Det har vi ju plikttroget redovisat att vi hade synpunkter på, kanske särskilt den motivbild som kallas för Sydafrika och kanske än mer på den motivbild som man brukar kalla för Bofors vapenhandel. Vi hade också uttrycklig uppgift att ta ställning till misstankarna om man hade utrett misstankarna om polisiär inblandning tillräckligt, och det tyckte vi inte att man hade gjort. Så där hade vi ju ganska tydliga synpunkter, och vi hade också en uppgift att ta ställning till om det hade varit rimligt att prioritera Christer Pettersson-uppslaget på det sätt som man gjorde. Och det besvarade vi på det sättet genom att säga att så som läget då såg ut, lägga huvuddelen av utredningsresurserna under en tid på Christer Pettersson, det tyckte vi var rimligt med tanke på hur fakta såg ut.
Mm. Vet man så här i efterhand om detta, era rekommendationer och åsikter, har beaktats av polis och åklagare? Har det någonsin följts upp?
Svar nej. Det har det inte gjort. Polis och åklagare var aldrig särskilt förtjusta över att vi höll på överhuvudtaget. Vi blev alltid korrekt bemötta, och man kan inte ha några synpunkter på att de så att säga skulle undanhållit något eller så, men i grund och botten så var det nog deras uppfattning att vårt arbete var rätt onödigt.
Mm. Den utredningsorganisation ni granskade, det var ju då, jag ska säga då till er som lyssnar att det har granskats flera gånger det här, redan på 80-talet då så granskades utredningens första del av två kommissioner som brukar kallas jurist och parlamentariker.
De granskade faktiskt inte utredningen utan de granskade händelserna inledningsvis. Vår kommission är den enda som har varit inne och tittat på själva utredningen.
Ja, alldeles utmärkt. Du vet det. Och det som då fortfarande fanns på er tid, det var ju då så att säga Ölvebros organisation som drog igång vår 1988, som leddes av en kommissarie vid Rikskriminalen som hette Hans Ölvebro, som hade ungefär, tror jag, i början 30 utredare till sitt förfogande. Bara kort om den utredningsorganisationen och deras arbete, som då dels först ledde fram till ett åtal mot Christer Pettersson och så småningom 10 år senare en resningsansökan. Var har du landat i din bedömning kring det arbetet?
Det var ju en sån här, vad ska jag säga, vanlig polisutredning där man försökte samla det bästa av det lämpligaste kan man kanske säga av kriminalpolisiär kompetens i Sverige i en någorlunda lagom stor organisation för att utföra en mordutredning. Och det var ju hög tid, det kom ju alltså inte igång förrän 2 år efter mordet, och det är ju helt exceptionellt. Det är ju egentligen en cold case-utredning kan man säga. Hur man ska bedöma det hänger ju samman med hur man ser på Christer Pettersson-spåret, eftersom den organisationen blev så intimt förknippad med den utredningen och den förundersökningen och det åtalet. Det beror egentligen på vad man har för uppfattning om motivbilden och hur man ser på statsministermordet överhuvudtaget. Har man starka misstankar om att det här måste ha varit en större operation, kanske med rötter i utlandet eller så, då skulle jag säga att då hade den här organisationen som sattes upp under Hans Ölvebro egentligen inga möjligheter alls att komma någon vart. Det var en utpräglad svensk utredningsorganisation som ska man vara lite, ja, inte elak, men tillspetsad så kan man kanske säga att de letade så att säga under den lampa som de själva utgjorde. De var ju regionalt begränsade, de var i viss mån kompetensmässigt begränsade, och hur man ser på deras insats beror på vad man tror om, eller inte vad tror ska man säga, beror på hur man ser på processen mot Christer Pettersson. De hittade Christer Pettersson, och det var kanske ingen tillfällighet att den gärningsman de hittade fanns så att säga i den geografiska och sociala kretsen.
Och i ditt fall då, givet hur du ser på misstanken mot Christer Pettersson, gjorde utredningen, du säger att det är beroende av vad man tror om mordet, så då får jag implicit fråga dig, vad tror du om misstanken mot Christer Pettersson?
Folk vill ju inte acceptera det, men jag tror ju ingenting. Det tycker jag var ganska tidigt som jag Ja, det gör man väl egentligen som jurist också. Jag hade lite grann det med mig, att går man in i en sån här utredning så ska man inte tro saker, man ska inte förfalla till att påstå att man är övertygad om det ena eller andra, utan man får vaska fram fakta, bedöma fakta, analysera, se vart saker och ting pekar, vad sannolikheterna är. Och då är det ju så att när det gäller Christer Pettersson så har man detta målsägandes igenkännande av honom, som vars subjektiva trovärdighet ju ingen betvivlar. Och det är rättsligt sett en grund för en stark misstanke. Men sen finns det ingenting i övrigt, och det är därför inte tillräckligt för att komma fram till att det måste ha varit han. Men som han själv sa ibland, det kan ha varit jag. Mm.
Du är inte bara jurist, du är också statlig utredare, och då har man ju uppgift att i vissa fall då titta på fakta och säga att ja, mer eller mindre olika sannolikheter och bedöma. Om du går in i liksom utredarrollen här, du har ju ändå tillgång till stora delar av de fakta som finns. Skulle du säga att det pekar mer eller mindre åt något håll utifrån fakta?
Jag vill inte svara på frågan på det sättet, för det kommer bara då tolkas som att egentligen tror han att och egentligen tror de att. Så jag tror ingenting, utan jag säger att rättsligt sett så finns den här bevisningen med målsägandens igenkännande, och det är rättsligt sett en stark bevisning. I övrigt så finns det i utredningen ingenting som pekar mot någon enskild person, som ingenting av rättsligt värde. Det finns faktiskt inte ens indicier. Jag brukar försöka understryka det, att under de här 34 åren som den här förundersökningen pågick så finns det faktiskt bara ett enda genombrott, och det är det som du tog upp tidigare vid det här konfrontationstillfället när Lisbeth Palme uppger att hon känner igen den här personen. Det är det enda genombrottet som den här utredningen har begåvats med, och det är rätt viktigt att komma ihåg.
Mm. Vi ska gå vidare till den sista punkten, för jag tror inte vi kommer kunna lösa Palmemordet här och nu. Däremot var det ju en som påstod sig ha gjort det, i alla fall tolkades så, och det var ju åklagare Christer Pettersson som avslutade utredningen för snart 2 år sedan, då han inte kunde komma runt det som tidigare ansågs vara vittnet, Stig E. Det här tänker jag nästan ställa en väldigt öppen fråga. Vad tänker du om det beslutet?
När det gäller beslutet att lägga ner förundersökningen så får man skilja mellan 2 saker. Själva förundersökningen, alltså som är ett förfarande enligt rättegångsbalken, det var en ohög tid att lägga ner, för det fanns inte så mycket mer som gick att göra, så att säga, aktivt i en utredningsorganisation. Så att det tycker jag var riktigt. Däremot så måste ju utredningen i bemärkelsen att man håller liv i fakta, håller liv i kunskapen, och att det finns någonstans att vända sig om man har information om den här, det måste ju hållas vid liv. Så att det tycker jag om själva nedläggningen, men det som ligger i din fråga är väl vad tycker jag om att motiveringen, nämligen att man hade funnit gärningsmannen, det är ju inte ensam om precis. Det fanns inga bevis för det utpekandet, och det fanns heller inga indicier. Utan det var helt enkelt ett uttryck för just det här som jag sa tidigare, att jag tycker att man bör undvika. Det var ett uttryck för en tro, det var ett uttryck för en subjektiv övertygelse, och det var ett renodlat auktoritetsargument, att vi sitter här, den högsta polisansvarige och den högsta åklagaransvarige, och vi är övertygade, och det ska ni tro på. Och det var ett sätt att hantera det på som låg utanför deras befogenhet, och jag tycker inte att maktmissbruk är ett alltför starkt ord.
Det här sättet som man då valde att argumentera, att vi lägger ner utredningen för att vi kommer inte runt Stig E som gärningsman. Det tycker jag, tänkte jag, att det var lite säreget, för man sa ju inte direkt så att han är gärningsman, även fast alla tolkade så. Men det lät på mig som lekman som det fanns något form av formellt finlider. Eller hur uppfattade du just att man använde uttrycket vi kommer inte runt honom? Vad betyder det egentligen?
Ja, jag vet inte om det var förberett. Jag tycker det lät ganska, i efterhand i varje fall, rätt så desperat eller panikartat. Det är ju någonting man säger när man är på väg att ge upp. Det sa ju han så mer också om PKK. Det finns likheter, tycker jag, mellan han som mer sätt att argumentera för varför det var PKK, att han var 95% säker och så. Det här. Och jag tycker nog faktiskt att, och det tyckte ju även justitieombudsmannen som utredare, att det var inget juridiskt fel, utan man pekade ut Christer Pettersson. I det korta beslut som finns om nedläggningen så står det ju att den misstänkte avliden, alltså bestämd form singularis. Så att, jag tycker att han pekades ut. Och formuleringen inte komma runt, den väckte ju löje på många håll, därför att det finns, jag ska inte säga att det finns många, men det finns en handfull personer i utredningen som har den ställningen att insatta personer så att säga anser, eller ja, när den föreställningen i alla fall, att det är starkt, det kan mycket väl vara den här personen, vi kan inte komma runt honom.
En sak jag är nyfiken på också, det är det rent formella. Christer Pettersson avslutar ju då förundersökningen. Var det egentligen så här det var tänkt att det skulle avsluta, att åklagaren en dag liksom helt enkelt så att säga, när som helst känt sig färdig och sagt hopp, nu slutar vi? Och då tänker jag exempelvis, hade Jan Danielsson då, som var en av företrädarna ganska långt före Pettersson, hade han kunnat, när han inte fick resning 1998 var det väl, hade han kunnat säga samma sak, japp, vi kommer inte längre, jag avslutar förundersökningen. Så att säga, hade det varit samma formella möjligheter? Hade den funnits där hela tiden?
Ja, det hade den. Och de facto, om man börjar i den änden, så var det ju det beslutet han fattade. För han lämnade ju utredningen då. Och det var ju vad han motiverade ju också resningsansökan mot Christer Pettersson på det sättet. Att Christer Pettersson är det enda vi har. Får vi inte resning så har vi ingenting. Då finns det ingenting att fortsätta arbeta med. Formellt sett så är ju det här med att lägga ner en förundersökning inte en så stor sak som man kanske skulle kunna tro. Den kan ju när som helst återupptas om det kommer nya omständigheter.
Ja, men han fick ju så att säga en efterträdare som förundersökningsledare. Det har ju inte Pettersson fått.
Nej.
Så det är ju skillnad där.
Det har
ju
ja, det är en skillnad, visst. Ja.
Var det riksåklagaren som bestämde sig när Danielsson lämnade in att då ger vi jobbet till någon annan helt enkelt? Fattades det beslutet där?
Ja, så måste det ha varit.
Men det beslutet fattades alltså inte den här gången av riksåklagaren, utan tvärtom så uttalar man sig därifrån att det här är bara ett självständigt beslut och vi har ingenting med det att göra. Men man hade kunnat säga så här, ja då får någon annan prova sin lycka.
Det hade man kunnat göra. Mm.
Hur tolkar du riksåklagarens agerande?
Jag tolkar inte det alls. Riksåklagaren har ju varit, liksom rikspolischefen och andra i högre ansvarig ställning, har ju varit väldigt passiva och tystlåtna kring det här, så det finns ingenting att tolka.
Nej. Om man frågar så här då, alltså det var ju en gång regeringen som beslutade att utredningen skulle flyttas över till Rikskriminalen, som idag heter NOA heter det väl. Mm. Så, när upphörde det regeringsuppdraget? Om regeringen fattade beslut att det här ska ni göra, måste man inte någon gång säga, rapportera till regeringen och regeringen säger tack så bra, och säger regeringen antingen nej men ni får fortsätta med det här, eller så okej, då är uppdraget utfört. Krävs det inte ett regeringsbeslut för det? Eller tänker jag fel då?
Jag har ju själv ställt med den frågan förstås, och så vitt jag vet så finns det inget sånt regeringsbeslut, och jag vände mig under det här arbetets gång till polisen för att fråga vilka organisationsbeslut som fanns och hur man där hade så att säga styrt sin del av det hela, och jag fick svaret att man hade letat men man kunde inte hitta att det fanns några sådana beslut dokumenterade överhuvudtaget, så man kunde inte svara på den frågan då. Tills någon i ansvarig ställning har gjort det, så utgår jag från att regeringsbeslutet från 1987 ligger kvar, att det är det som gäller helt enkelt.
Mm. Är det anmärkningsvärt tycker du?
Nej, alltså det som händer efter att resningsansökan mot Christer Pettersson avslogs och luften ur den Ölvebroutredningen så att säga, han var ju borta då, slutligt gick ut. Det är ju att den långsamt under alltså decennier så fasas allt det här liksom ut ur medvetandet. Det blir mindre och mindre betydelse. Det uppmärksammas under årsdagarna, men i övrigt är det färre och färre som bryr sig om det. Så att utredningen själv dör lite grann, och när den slutligt läggs ner då, det här extremt korta formella beslutet, då är det en ganska följdriktig avslutning av detta, på detta skeende.
Samtidigt har ju intresset och engagemanget för palmmordet snarast ökat under 2010-talet jämfört med 00-talet, tänker jag. Det märks inte minst på internet där det finns ett väldigt stort engagemang, och jag kan avslöja för dig att om män i min generation träffas över några glas öl så är det absolut inte omöjligt att palmmordet dyker upp och folk har sina teorier och man har läst sina böcker och sina flashback-trådar. Så att, ja, i alla fall i en viss grupp finns det ju ett visst folkligt engagemang kvar. Jag vet inte om du har tänkt på det så, men så skulle jag säga att det är helt enkelt.
Jag har absolut tänkt på det så. Jag är inte, även i min generation kan man intressera sig för vad som förekommer på internet, och det finns ju mycket som är väldigt bra där. Ja. Alltså många är ju påfallande väl insatta, och hela det här begreppet privatspanare, att det bara skulle bestå av folk med tomtar på loftet som de sa, det är ju alldeles felaktigt. Det finns ju mängder av människor som är mycket kunniga kring det här, och du nämnde Gunnar Wall och hans blogg, som den är utmärkt. Så att det är ingen tvekan om att det här fortsätter att leva på många håll. Händelsen är ju så stor. Jag vet inte om det finns någon inrikespolitiskt större händelse i Sverige under 1900-talet än den. Den kommer naturligtvis att fortsätta leva under lång tid framöver. Det är också skäl till att jag tyckte att det var, om jag nu hade fått de här inblickarna, att det kunde vara värt ett försök att sätta det på pränt så att det finns tillgängligt framöver.
Bara en sista fråga där, gäller just det formella, det här med att utredningen är avslutad. Om det är så att jag på min bakgård hittar en gammal rostig revolver och ringer upp Stockholmspolisen eller NOA och säger att den här revolvern kan ha använts till Palmemordet, det är ju inte så att de kommer lägga på luren, utan de kommer ju naturligtvis då vidta de utredningar, eller det jag antar att man kommer då att titta på den här, och om det så verkar intressant, då kommer en utredning som har med Palmemordet att återupptas. Visst är det så?
Det tror jag inte att man kan inte, definitivt inte vara säker på vad som närmare bestämt kommer att hända, för att i dagsläget finns ju ingen utredning. Jag ställde även den frågan och fick svaret att idag finns ingen att fråga, alla är borta. Så jag vet faktiskt inte riktigt pröva. Jag vet inte riktigt vad som skulle hända och hur man skulle agera. Vem det är som formellt har att ta ställning till om den här utredningen ska återupptas eller inte.
Nej, men jag tänker ändå om omständigheterna så att säga kräver att, ja, nu är det väl osannolikt att jag ska hitta en revolver på min bakgård, men ändå om något liknande skulle hända så tänker jag ändå att på något sätt så skulle man ju börja utreda. Även fast inte de formella förutsättningarna är helt klarlagda, så kanske de blir det i läget. Fast det låter inte du så säker på, alltså.
Nej, ja, det är klart att jag är säker på att om det är ett bra tips, om det är någonting med substans så kommer någonting att hända. Det är jag naturligtvis säker på, men jag är inte säker på hur det kommer att gå till och hur den initiala bedömningen ska ske. Det jag är helt säker på är att jag tycker att det är självklart att det borde finnas en beredskap inom det svenska rättsväsendet för eventuell ny tillkommande kunskap kring statsministermordet. Den beredskapen tycker jag måste bibehållas så länge det finns en kriminalpolisiär verksamhet överhuvudtaget. För det är klart att man kan inte på det sättet bestämma sig för att nu slutar vi hoppas.
Mm. Fast å andra sidan, vi utreder ju inte mordet på Gustav III längre.
Nej, men det utredde ju Liljensparre, och den var ju klar med på 8 timmar. Så att det är ju,
med den äran.
Det behövs ju inte. Men det är klart att vi som samhälle måste fortsätta att intressera oss för information som kan kasta mer ljus över vad som skedde. Det kan vi ju aldrig sluta göra.
En avslutande fråga, nu vill jag höra din bedömning igen. Tror du att vi i framtiden kommer att hamna i en punkt där vi har mer information och kunskaper om vad som hände på Sveavägen den gången? Eller har vi den information vi har och den kommer bestå?
Det är en omöjlig fråga att svara på. Ska man titta bakåt och se var kriminalpolisiär utredningsverksamhet stod 1986 och var den står idag med teknisk utveckling, och så tycker jag att det blir omöjligt att besvara det. Då kunde man ju inte förutse vad som skulle kunna vara möjligt att göra med DNA, biometri och så vidare. Det kan ju komma saker och ting som du och jag inte kan föreställa oss som gör att information kan hanteras på ett annat sätt. Det ter sig inte sannolikt för oss idag, men att döma ut det tycker jag vore oklokt.
Stort tack Hans-Gunnar Axberger för att du ville komma till podden och berätta om din bok Statsministermordet.
Tack så mycket för samtalet.
Väldigt trevligt att ha dig här. Innan vi tackar för idag ska jag passa på att tipsa om en annan podd vi har på Svenska Dagbladet. Nyhetspodden Dagens Story, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Inte det ämne som jag och Hans-Gunnar har pratat om idag. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Eller om ni bara har ett favoritspår ni vill dela med er av. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.